Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till Långloppspodden, Bruno Dettman.
Tack så hemskt mycket. Jättetrevligt och mäktigt att få vara med.
Ja, i dagens avsnitt så har vi med oss alltså den nya totalledaren av Originals.
Ja, det känns ju lite overkligt, absolut, när man hör det. Leadervästen är ju något speciellt, absolut.
Ja, du kommer ju starta Billingens långlopp nu med ledarvästen. Och jag tänkte lite grann när vi såg dig på Croft Ski Marathon att undra vad som krävs för att han ska peta ner Svensson från den här tronen. Men ja, det krävdes inte så mycket. Eller vad ska man säga? Det krävdes ju mycket. Men det var ju, jag tror det skulle ta en tävling till innan det hände. Men ja, i söndags då levererar du med besked alltså.
Ja, alltså, det är ju jättetråkigt tycker jag först och främst, för det är ju, jag var ju efter honom i Grönklitt på Croft och jag vill ju mäta krafterna mot honom den här veckan igen liksom. Så det är ju han som är måttstocken, och att han vurpar och stukar foten och hörde jag att han gjorde, det är ju otroligt, otroligt tråkigt. Jag hoppas att det går fort över och att han kommer tillbaks fort så att vi kan mötas igen då.
Ja, men det var ju en, alltså, nu kanske vi hoppar in på loppet här lite tidigt, men det var ju en jäkla spurt du fick in på han i Grönklätt också. Det var ju, det kändes som att det hade tajmingen varit lite bättre, lite så här inför upploppet, då hade det ju kunnat slaga han där alltså.
Ja, jag har hört på flera håll, eller med folk jag känner och har pratat med, att de har sagt att du trodde inte på det riktigt. Och det kanske var så. Andreas har ju varit så övermäktig förra året och åren innan dess också. Han har varit så otroligt duktig och har vunnit allting egentligen i Sverige. Så ja, jag kanske såg han som övermäktig och vågade inte hela vägen kanske. Men ja, det kan ha såklart berott på andra grejer. Jag var ju trött också. Absolut.
Ja, men ja, om vi är på Capo Craft, du var ju på tröck flera gånger och han fick ju hänga i för att inte tappa på det.
Ja, visst. Det var väl, kom väl nysnö på Craft också, så det var lite nackdel att ligga först. Nu var det tur att det var varvbana och att damerna var före. Men ja, jag försökte ju utmana och ge honom en lite tuffare kamp. Men han är ju stark och i ryggen hänger han ju med. Det är ingen fråga om saken så. Så ja, han vann i slutet då. Tyvärr för mig. Men det var fullt rimligt och det förtjänar han.
Jag tänker, kan vi hoppa tillbaka? För det är ju, du har ju åkt skidor ett bra tag. Men jag tror att det är många som kanske inte riktigt känner till det eller vet vem du är. Skulle du kunna berätta lite grann om dig själv?
Ja, absolut. Bruno Dettman heter jag. 20 år, så jag är 03. Jag bor i Orsa, så jag tränar väldigt, väldigt mycket i Orsa Grönklitt och jobbar även där deltid. Jag är född i Tyskland faktiskt, men flyttade hit när jag var 4 år. Så jag har typ bott här hela mitt liv. Jag började åka skidor när jag var kanske 7-8 någon gång. Och så började jag hänga med pappa på hans pass. Och han var väl inte så duktig på att valla fäste, så det blev mycket stakning och han åkte ju Vasaloppet, så då blev långlopp liksom en naturlig grej att satsa på. Och sen kan man säga i gymnasiet så började jag väl satsa på riktigt då, en heltidssatsning. Innan dess var det lite olika idrotter som fotboll och jag sprang en del och så. Men nu sen gymnasiet var det skidor fullt ut.
Okej, okay. Men jag har läst lite tidigare här om dig och det stod att du inte har gått skidgymnasie.
Nej, exakt, det stämmer. Jag kan man ju säga, jag missade ju intagningen till skidgymnasiet. Det var ju redan 1 december och jag kollade ju som alla andra icke-skidåkare eller sökte gymnasiet då, när var det, i april kanske eller någonting, så jag missade den totalt, den intagningen. Och dessutom tror jag inte att jag hade kommit in, för mitt enda resultat det var Vasaloppet 30 som det heter nu då. Och då hade jag liksom bara en tid att gå på. Och det är väl inget resultat som skidgymnasier gillar att se direkt.
Ja, det är ju lite speciellt med tanke på vilka bra resultat du gör nu, inte alls många år senare, så kanske de gjorde en dålig deal då.
Ja, nej, men det tog ju fart lite grann där i gymnasiet och det kom några bättre resultat och då fick jag ändå frågan om jag inte ville börja på gymnasiet. Jag hade ju en duktig tränare som hade varit skidgymnasietränare åren innan på den här idrottsutbildningen. Jag gick ju ändå en idrottsutbildning där på gymnasiet som hette LIU. Och tränaren där hjälpte mig en del. Han hade som sagt varit tränare på skidgymnasiet förut och han hade ju koll. Och han hjälpte mig i min satsning och gav mig tips för att liksom, satsa på långlopp. Så pratade skidgymnasietränaren med honom om jag inte var sugen ändå. Men det hade gått 2 år och jag var nöjd med hur det hade gått och så jag ville bibehålla så som det var liksom.
Ja. Moget beslut och liksom tro på liksom den inslagna banan och ja men ha tro på det man gör, för det är ju lätt, alltså i den där rollen är det ju lätt att tänka att nej men det är klart det måste gå skidgym och för det är väl på något sätt, jag ska inte säga att det är normen, men det är ju vi har ju pratat med, nu kanske jag säger emot mig själv, men vi har ju pratat med många som inte har gått skidgym, men det är också väldigt många som har gått skidgym som har lyckats bra. Men jag tänker på det, hur tror du att din, alltså hur tror du att din karriär, eller hur hade din uppladdning sett annorlunda ut om du gick på skidgym?
Ja, alltså absolut, det hade ju varit svårt kanske att satsa långlopp på samma sätt som jag gjorde. Jag har ju aldrig heller varit med på liksom klubbträningar eller någonting sånt. Utan jag tränade bara med pappa hela tiden. Och jag tror om jag hade börjat på skidgymnasiet, då hade ju den liksom traditionella skidåkningen varit mer i fokus. Men det fanns ju också, Rickard Tinell var ju där som tränare. Så jag hade ju haft en perfekt möjlighet egentligen. Så det är kanske någonting man ångrar. Man hade ju kunnat haft honom som hjälp liksom. Men ja, i slutändan är jag jättenöjd att jag tog det steget jag gjorde. Och nu börjar jag ju få lite tips från jätteduktigare åkare och tränare. Så det är bra att jag lyckades komma så långt som jag gjorde på egen hand då.
Men hur har du gjort med, vi säger, du har stakat mycket såklart. Men diagonalåkning, skate och så, kör du det ändå eller har du bara stakat alla år?
Ja, alltså det var ju mycket diagonal fortsatt när jag var liten. Det var ju långlopp med fäste då som gällde. Det var väl, pappa var väl rädd att jag skulle överbelasta armbågarna för tidigt om jag stakade även upp för. Och han har alltid varit väldigt mån om att jag ska undvika skador och så. Det var ju bland annat därför jag slutade på fotbollen, för att det liksom inte gick längre. Jag skadade mig 3-4 gånger per säsong liksom, så det var inte värt att fortsätta. Så det blev mycket fäste till en början, men sen när man började se det mer på TV att de riktigt, de bästa i världen, de stakar, då blev det stakning som gällde. Absolut.
Alltså det låter ju nästan lite filmiskt. Alltså hade det här varit USA, det här varit en bra plott till en film liksom, så här. Bruno och hans farsa, de la upp träningen, gick sin egen väg och nu slår han igenom med dunder och brak. Alltså, Alex, vi säljer den här idén nu.
Det luktar ju dokumentär i alla fall.
Det luktar ju dokumentär alltså. Då måste vi bara hitta någon som, någon ska ha rollen som den unga Bruno också. Då måste vi handplocka någon på skidgym kanske. Nej, skämt åsido. Men jätteintressant att höra. Och det, alltså, det känns som att alla långloppsåkare som vi pratar om, Alex, de har liksom något sånt här att dra fram som... Många har ju gått sin egen väg och haft... Ja, gjort egna vägval. Jag vet inte vad jag ska säga.
Det har väl inte kanske inte funnits någon, ja men som skidgymnasium på traddsidan. Det finns ju ingen sån här lika, vad ska man säga, självklar väg på långloppssidan. Fram tills nu kanske de här nationella teamen har kommit, men det är fortfarande, om du är yngre än kanske äldre junior, så är det väl kanske skidgym fortfarande som är de, det är självklara för de yngre, men ska du tidigt gå långlopp så blir det väl som du, Bruno, att du, man får gå sin egen väg. Och ja, det verkar ju gå bra. Så.
Det är kanske någonting som kommer i framtiden. Långloppsskidgymnasium, det hade ju varit lite roligt.
Ja,
ja verkligen. Men jag har bara en fråga tillbaka. Jag har tänkt på det ett tag nu, jag kan inte släppa det. Du sa att du gick nio på gymnasiet. Vad var det för nio? För jag gick ju nio längdskidor. Vad var det för utbildning?
Nej, det var LIU. Förlåt, det var, kanske jag sa fel eller det var fel i kommunikationen. LIU, så lokal idrottsutbildning. Och då är det ju, alltså alla kan ju söka till den. Den representerar ju idrottare som inte har specifika linjer, typ som innebandy, fotboll och skidor. Utan jag gick ju med en dansare, två hästtjejer, en som åkte konståkning... Och något sånt. Så liksom det var, vi var blandade.
Absolut. Och så var det nog kanske jag som hörde fel. Ni är ju liv. Det låter lika. Men intressant. Det där borde ju kanske fler gå. Det är ju kul att satsa på sin idrott fast det inte finns ett specifikt gymnasium för det.
Ja, absolut. Alltså det är ju väldigt mycket eget ansvar. Och man planerar ju mycket av träningen själv. Och jag hade ju tur att jag hade där Peter Söderlund som han hette. Tränaren. Att han hade koll på skidor och hjälpte mig. Men det är ju väldigt mycket eget ansvar och man måste försöka få till skola och träning. Och man går ju också bara 3 år istället för 4 som skidgymnasieeleverna gör. Och ja, kanske inte riktigt så här den sparringen man vill ha. Så det är mycket disciplin och som sagt eget ansvar som gäller.
Ja, men jätteintressant att höra. Men vi pratade lite grann tidigare om vem du är och sådär, och det vi inte nämnde, det var ju du kör ju för Lager 157s ungdomssatsning. Hur funkar det samarbetet och liksom vilken uppbackning har ni på tävlingar och den biten?
Ja, alltså vi får ju alltså väldigt, väldigt mycket mer än vad jag någonsin har fått. Så jag är otroligt tacksam för det. Vi får ju läger som är väldigt, väldigt viktiga för min del. Jag har ju aldrig varit på läger innan då, för att jag inte gick antagligen då skidgym eller var med i någon klubb riktigt liksom. Så vi får ju de här otroligt viktiga lägren med A-laget. Där vi verkligen får känna på hur man måste träna för att bli bäst i världen. Och de är tuffa, absolut. Men det ska ju inte vara lätt heller, brukar jag säga. Så det har vi med oss. Sen får vi stöd med material. Jag tror laggar har plockat 2 par riktigt sjuka skidor till den här säsongen. Det är därför det har gått så bra bland annat. Och sen får vi på tävlingar om de har möjligheten. De har ju flera gånger sagt i sin egna podd att kanske lite för lite personal då och då. Så om de har möjlighet då, liksom, om laggar är i Sverige så vallar han ju såklart våra skidor och han servar. Så om de har möjlighet så hjälper de alltid till på tävlingar. Det är jättelyxigt.
Kul. Du var inne på det där lite grann med från i fjol och så där. Men om du jämför dig själv med fjolåret. Vilka egenskaper är det, tycker du att du har utvecklat? För det är ju tydligt att du har tagit jättesteg inför år. Liksom, vilka egenskaper är det som du känner har bidragit till att du... Ja, men utmanar Svensson, står högst på pallen nu i Mora och liksom är den som alla har förväntningarna på inför Lofstaden Epic. Säg jag med glimten i ögat här.
Jo, men alltså det huvudsakliga som jag kan nämna är att jag har ju tidigare år inte tränat allt för mycket om man jämför med kanske andra i min ålder. Så det jag har gjort till det här året är att jag har ökat min träningsmängd med 300 timmar. Och de som har lite koll, det är ju otroligt mycket egentligen. De brukar ju snacka om 50 timmar steg liksom för varje träningssäsong. Men jag har gått upp 300 timmar och det är ju otroligt riskabelt, absolut. Man vet ju inte hur kroppen reagerar. Man vet inte om man blir övertränad, om det blir för hög belastning, skaderisk och så vidare. Men jag har kört på så länge det har känts bra. Absolut har jag känt mig sliten då och då, men det hör ju till. Så jag tror att det är absolut väldigt mycket utav det som har förbättrat mig. Och sen var vi i Teneriffa, jag och pappa och mamma tillsammans. Och där tror jag att jag har förbättrat mina backegenskaper extremt mycket också. Det är ju antingen åker du upp för brant eller ner för brant i Teneriffa. Och jag tror det var där jag tog också några steg till i uppförstakningen då.
Häftigt. Bra reflektion alltså.
Men hur ser du på att du har tränat så mycket mindre tidigare? Kan det ha varit någon fördel på något sätt? Kan träningen som du har lagt ner nu, som är så mycket större mängd, kan den ha tagit bättre på något vis? Eftersom du faktiskt fick så bra respons på ökningen.
Alltså en riktig fördel är det väl kanske inte, för man blir ju bra på det man tränar, skulle jag vilja påstå. Sen om det har liksom haft fysiska fördelar att min kropp nu har, ja men, långsamt byggt upp en styrka, det vet jag inte riktigt. Jag tror att jag har haft det i mig ganska länge att jag kan träna mer än vad jag gjorde, absolut. Men jag tror framförallt det mentala har spelat en stor roll. Att jag inte har tränat så otroligt mycket, kanske inte dedikerat hela mitt liv fullt ut på skidåkning, utan även gjort andra grejer, varierat i idrotter och så vidare. Och därmed kan jag nu, den här säsongen har jag verkligen dedikerat på riktigt, alltså dedikerat mig riktigt till skidåkningen. Och det är nog mest det att jag har liksom den mentala positiva på min sida liksom. Att jag har motivationen att hela tiden fortsätta. Så jag tror det är nog den viktigaste fördelen med att ha tränat lite mindre tidigare år.
Wow. Alltså det är ju inte, alltså 300 timmar, det är ju, vad blir det, 6 timmar i veckan. Ungefär. Och det är ju, alltså jag blir jätteimponerad av hur du resonerar. För det blir ju, alltså att du ändå har ett överskott att, nu då till tävlingarna. Det måste egentligen bli mer då under de här intensiva träningsperioderna. Sjukt coolt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men nu när du har ökat träningen och du har fått genomslag, du leder Originals, hur ser du på att du är så pass ung ändå och slår så högt?
Ja, jag har också alltid haft det i åtanke. Det är lite så att jag vill inte, jag tycker skidåkningen är otroligt kul. Och just nu har jag jätteroligt när jag åker skidor och jag älskar verkligen skidåkning just nu och skulle inte prioritera någonting över det. Men jag vet också, och det har mina föräldrar hela tiden sagt till mig, att det finns något mer i livet än skidåkning. Det finns utbildning, det finns ett liv efter. Och det är viktigt att man inte liksom kryper in på skidåkningen och bara ser det framför sig. Utan att man, kollar även väldigt långsiktigt och ser att skidåkningen är inte livet fullt ut, utan någon gång så slutar man. Ja, jag vill liksom inte fortsätta för evigt och försöka och försöka och försöka. Jag har absolut tänkt att jag är ung så jag har åren på mig, men jag har ändå satt mig en gräns att om jag inte lyckas, ja men runt där 24-25, om jag inte kommer in i ett långloppsteam så slutar jag, för det finns även viktigare grejer i livet än skidåkning. Så har jag sett det. Och nu är jag jätteglad för att det går så bra fast jag fortfarande är så ung. Så det båda är ju positivt och det gör ju att jag vill fortsätta några år till, absolut.
Vilka planer du har? Alltså det tycker jag är starkt som bara den att ha så tydliga mål och ändå gränser med skidåkningen. För vissa kan ju, om det är fel eller inte, det vet jag inte, men att man tragglar på till 35 liksom utan att det kanske tar sig riktigt. Och det har inverkan på hela livet.
Får man ana att du tänker lite grann på Kalle Halvarsson när du säger 35, Alexander, eller? För han känns ju planlös ibland, alltså.
Nej, jag bara, men vad fan, Kalle har väl fan kört landslag och alltså, de här mästerskapsfinaler och grejer, va? Eller?
Det. Ja, men alltså inte för att hänga ut Kalle Halvarsson, men har han haft de här orden i sitt huvud?
Nej, alltså jag tror han har ju lyckats liksom. Det har han. Så han, ja. Nu... Alltså han kanske inte lyckas lika bra som tidigare år, men han är ju fortfarande där uppe. Och då ska man ju fortsätta. Han är ju bäste svensk oftast fortsatt. Så absolut ska han fortsätta. Så absolut inget mot Karl Halvarsson, nej.
Nej, det lät som att han skulle sluta där när, ja. Så sen när gick det så bra på den här, var det mixtafetten de körde i Falun när han körde med Jonna eller något sånt där, va? Och så bara, nej men jag kör ett år till.
Men avslutar han inte något mästerskap hur bra som helst också? Eller typ, nej, världskupparna efter ett senast, vad var senaste mästerskapet? Det var i
Planitsa nu.
Var det det? Ja men det var ju typ så här världskupparna efter när alla andra hade så här tappat sin toppning. Då fick ju han sin och körde, då var han väl på pallen och så, har jag för mig. Ah, ja.
Men du var inne på det där, Bruno, lite grann om plan och sådär. Men din långsiktiga plan, vad består den av?
Det är Ski Classics som säkert de flesta i den svenska långloppscupen och speciellt de flesta av de unga liksom. Att vi blickar uppåt och vi blickar framåt och nästa steg det är Ski Classics, långloppsvärldscupen om man kan formulera det så. Jag vill vara uppe där och kriga om toppplaceringar, åka för ett toppteam. Jag skulle inte ha något emot att vara hjälpryttare, för jag har ju spelat fotboll så jag vet hur lagidrotter funkar och jag tycker det är otroligt mäktigt om man vinner tillsammans istället för enskilt också. Så var med i ett toppteam och åka högt upp i Ski Classics.
Det är vi som har sett de här loppen tidigt på säsongen, vi tänker väl inte att det är speciellt långt bort.
Ja, vi får se lite vad, hur det är ju bara början, som du sa nyss, att det är i början av säsongen. Det är ju mycket kvar och det är många stora lopp. Det är ju Vasaloppet som är ett absolut jättestort mål där man ska prestera mot dem i världscupen. Liksom. Där kan man visa upp sig på riktigt. Sverige är ju en liga under skulle jag vilja påstå, så där kan man inte alltid kolla hur det går. Absolut, jag känner mig stark och jag hoppas att det kan funka väldigt snart att jag får åka Ski Classics, men ja, vi ska ju ungdomslaget satsa Sverigecupen fortsatt, så det är väl planen, eller åka i Sverige i alla fall, det är väl det som är planen då.
Vi är väldigt glada att ni är och satsar på nationella originals, för det höjer ju nivån och det blir ju mycket mer spännande nu när Andreas får utmaning. För förra året var det ju tufft för konkurrenterna, men nu är det ju väldigt spännande.
Ja, det var Adrian som var närmast då.
Ja.
Men du, ska vi hoppa in på Moraloppet lite grann? För du var inne på lite grann där. Och jag tänker, jag har ju en spaning som jag faktiskt jag pratade med din mamma efter Moraloppet. När vi stod och väntade på segerintervjun där. För att, ja, men jag körde ju tv-skotern och följde ju herrtäten. Och det var ju en ganska stor skillnad när du var uppe och drog. Det gick ju undan då. Och det gick undan upp för.
Ja, exakt. Vi hade ju egentligen på torsdagen innan loppet, när det inte var bestämt än att Mora Hill Climb blev, eller att det blev inställt, och bestämde jag mig för att köra hårt. Jag tror att jag fegade lite för mycket på craft, och jag bestämde mig för att våga mer, att jag orkar dra mer. Och så skrev jag till Adrian, och Adrian tyckte att det lät väldigt rimligt. Och jag skrev till Joel också, eran poddfavorit Joel Andersson. Och han drog ju också väldigt mycket på craft, så jag skrev till honom också, och han var extremt på att liksom köra hårt från start. Det jag tycker är så fascinerande med Joel är att även om han släpper och sen kanske går det lugnare i täten, så går han ändå upp och drar igen. Så jag visste att Joel är ett säkert kort om vi vill ha hög fart och draghjälp. Och det var jätteroligt att han var på. Så det var väl planen. Och så körde vi hårt från start. Och vi turades om i början. Sen kanske jag drog lite för hårt emellanåt. Och Joel blev också trött tyvärr. Och Adrian hade ingen superdag heller. Så det blev mycket mig, absolut. Men det var jättekul att Joel fortsatt ville hjälpa till fast han var trött. Så eloge till honom.
Nej, men det gick ju undan. Alltså, det gick ju undan från start. Det var ju kanske ett lugnt parti på en 10 minuter som det gick lite lugnt. Annars var det ju full fart från, ja, från start till mål. Alltså. Och ändå en väsentlig fartökning när du gick upp, kände jag.
Ja, det är kul att höra, och det ger absolut självförtroende. Det gör det. Så tack för det. Men ja, jag kände jag hade jättebra skidor den dagen, så de personalen på Längdcentrum gjorde ett fantastiskt jobb. Och som sagt, laggar har plockat spjut i år. Och jag hade en bra kropp, det svarade bra. Så det var ju bara att riskera allting och hoppas på att det håller. Och det var väl någon fas där strax efter Hökberg där jag blev lite rädd att ja, det är väl dags att börja köra lite taktiskt nu. För det var kanske inte taktiskt genialt av mig fram till Hökberg. Eller till strax efter Hökberg då. Men jag lyckades hålla ihop det i alla fall. Och det gick ju bra i slutändan.
Ja. Ja, men det gjorde det. Alltså en annan nyckelfaktor, tänker jag. Det var ju, då hade ju en och samma langare på alla vätskestationer som alla stopp liksom när du fyller på.
Ja. Ja, alltså menar du jag, att jag hade?
Ja. Ja.
Ja, exakt. Nej, men man måste ju se på hela alltet också som skidåkare. Det är inte bara atleten som presterar, utan det är ju allt runt omkring, familj, sponsorer, vänner. Och jag hade ju turen att ta med mig min mamma och min pappa som servade då. Och jag har ju varit med om att serva någon gång, och det är ju stressigt. Det är riktigt roligt, men det är otroligt stressigt. Så man måste ju tacka alla runt omkring som gör det möjligt. Och såklart de som skjutsar och servar även. Som, de är ju otroligt viktiga under loppen. Och att de utsätter sig för den här stressen under varenda lopp, det är ju jättekul, och man måste verkligen tacka dem.
Ja, för det var din pappa som langade, om inte jag var tydlig med det. Peja som tusan, langa vätska och så vidare till nästa, och så vidare till nästa, och så vidare till nästa. Det känns som att han kommer ju vara på varenda station på Vasan också. Men det som var så kul att se när man gör en liten loop sen på Hemus, på skidstadion där. Så inför målgången, jag vet inte ifall alla såg det här, men jag såg det som körde skoten. Det står ju en person och skriker med armarna rakt ut så, inför upploppet. Och ja, men den lyckan, jag tror att man kan se det på sändningen faktiskt. Att man ser, vi kanske, Alex, det måste vi leta fram och lägga ut på Instagram, för det är ju jäkligt mäktigt. Det är en person som är överlycklig av glädje. Och så sen kommer du in. Så, ni var ju två som delar på den här sängen, kan man säga. Och det var...
Det är ju så, han har ju supportat och hela min familj har supportat mig under, ja men, alla år och trott på mig. Och när det väl lyckas, det var ju nära på byggdialog, då finns det en video också när han skriker själen ur sig själv. som är ganska rolig också, men då räckte det ju tyvärr inte. Men jag sa ju precis innan man åkte in i sista backen där jag gick ifrån, så sa jag till honom, på tyska då. Jag går där borta. Och det betyder typ lika mycket som att ja, men jag sticker i den backen, jag sticker i den backen. Jag tror inte att han hörde mig för att han skrek. men så gjorde jag det, och så att jag var själv in på upploppet och kunde dela segerglädjen med honom. Det var fantastiskt.
Ja, häftigt. Jag fick några ord med din mamma också. Tyvärr har jag inte fått upp micken då, men hon gjorde det väldigt tydligt att hon var väldigt, väldigt stolt i alla fall. Det var häftigt. Det var ett fint samtal. Ja.
Nej, absolut. De är glada. Det är de.
Ja, härligt.
Jag slagit på videon här. Jag sitter och sneglar, så jag har 200 meter kvar nu till mål. Så.
Jag kollar gröna byxor och svart jacka.
Ja, han har redan sett en gång.
Ja.
Alltså, ja, men det är fantastiskt kul, och det är väldigt viktigt med föräldrarna som ställer upp, och det är ju, ja, jäklar, nu såg jag det.
Ja, det måste vi upp.
Ja, alltså. Nej, men det, men det fixar vi. Det är ju fan lika spännande att stå bredvid som att åka loppet. Det är nästan så att jag tycker det är jobbigare att ska langa någon än att stå på starten själv, för då är det någon annan som, ja, förlita sig på en. Så det...
Ja, det var ju förra året när jag opererade knät, så blev det mycket servande också. Och då är det så här, man tror ju alltid att man aldrig, eller att man inte hinner till nästa stopp. Så det blir ju kanske lite över hastighetsgränsen och i bilen, och sen blir det en jäkla springandes, alltså man blir ju svettig som servare. Man kan ju ta på sig tävlingsstress då också egentligen. Men det är kul, det är det.
Mm. Ja, det blir ju stressigt på Vasan. Det är lite mer bilar då. Så då fan, ta någon skoter kanske. Det kanske är enklare.
Ja, men det var tajt. Alltså, det var ju för många spår. Och så var det ju så löst utanför. Så den andra skoten fastnade ju faktiskt i lösnaden. Och jag var ju av en gång också. Men kom tillbaka. Och så var det mycket folk ute i banan. Det var lite småstökigt faktiskt. Och det ser man nog inte på bilderna. Men det var inte så lätt alltid. Alltså en annan sak som jag noterar, som jag bara måste prata om det här. Leo Svan, han kör för Ramuddens Sverigelag, va? På Craft Game Marathon, det måste ju ha hänt någonting då. Eller så hade han bara en jättedålig dag. Han var alltså plats 55 på Craft och glider in på 9:e plats på Moraloppet. Sjukt imponerande alltså. Hatten av.
Ja, alltså han är ju en stark konkurrent, och ja, jag tror jag och Ossian testade lite skidor dagen innan Craft, och vi pratade med honom, och han verkade inte känna sig så bra redan då. Så jag antar att han hade en dålig dag helt enkelt. Och det kan ju variera otroligt mycket så i tävlingar. Så man har ju tur om man prickar dagen rätt. Och sen vet jag, det kan ju vara skidor också att de gick dåligt. Det var ju ett överraskande före på Craft också att det började snöa från ingenstans. Så det kan ju varit skidor också, men det är jättekul att han är där uppe, och det är därför Ramudden ville börja, så att vi kan köra liksom teamkörning och utmana varandra. Det är jättekul.
Ja, verkligen. Men du var egentligen ganska ensam, om vi ska gå till teamen då. Du var ju ganska ensam i klungan. Du hade ju Adrian med ett tag, va? Men sen vet jag, Ossian, körde han?
Nej, Ossian stod över den här tävlingen. Han har ju inte heller känt sig så bra på de flesta tävlingar den här säsongen. Så han klurar ut felet egentligen. Och det är ju bättre då att träna och känna på kroppen istället för att tävla liksom. Så det är det hans plan är. Så jag hoppas också att han kommer tillbaks väldigt snart. För det är ju roligt att köra tillsammans med grabbarna.
Ja.
Mm.
Sen hade vi vurpa på Svensson som vi sa. Men en annan som tryckte på lite grann där på slutet var ju Konrad Mattsson Myhr upp för. Han fick ju till och med lite en och två meters luckor när han drog där på slutet för backarna, men det räckte inte heller hela vägen. Och jag pratade med Joel lite grann. Han fångade i farten när jag var på väg ut ur Mora, och han kände sig också liksom, ja, han saknade den där speeden på slutet för att kunna kriga om pallplatserna. Var lite synd. Jag tycker han gjorde det jäkligt bra. Alltså, han var uppe och drog väldigt mycket, och precis som du sa, Bruno, han, även fast det går sakta, han krigar sig fram, och ja, vi får hoppas på bättring där.
Ja, alltså jag hoppas, jag tycker också att Joel förtjänar det. Alltså, han bryr sig inte om att köra något taktiskt heller. Och han kör bara på för att han vill få ett snabbt och bra lopp. Så om det är någon som förtjänar en pallplats eller en vinst, så är det Joel Andersson. Så enkelt är det. Och sen att Konrad drar mycket också och det är jättekul att se, så han förtjänar det också lika mycket. Och Marcus Hallén Johansson drog också en del på slutet. Och det är ju för sådana grabbar man ska dra hatten, och det är ju de som förtjänar höga placeringar, kan jag tycka.
Ja, Marcus Hallén, Marcus Hallén var ju 10 i Craft och så sen glidde han in på en fjärde plats på Moralopp. Alltså han låg ju 2 där väldigt länge, Marcus. Han låg ju precis bakom dig och så sen tappade han lite grann där.
Ja, exakt. Det var väl han som jagade mig främst när jag gick ifrån i sista backen. Och man ser det väl på sändningen också att jag kanske kollar bak någon gång för mycket istället för att bara koncentrera mig på att åka fort. Men jag såg honom där i ögonvrån hela tiden när jag kollade bak. Och jag var lite rädd, men det höll tack och lov. Och han tröttnade också. Inte bara jag.
Ja. Men när ni, jag tänker på det här att ni sätter upp högt tempo på loppen och vill köra hela vägen. För det tror jag vi pratade om Andreas Svensson om tidigare, att är tanken också att inte loppen ska gå sakta för att det ska bli bra träning och inför, som vi har hört att Ski Classics, att det är så högt tempo hela vägen. Är det?
Ja, ja, absolut. Det säger du helt rätt. Det har du helt rätt i. Det var ju, alltså egentligen var det ju individuellt planerat där på torsdagen, men sen på lördagen så fick jag reda på att Anton Jernberg hade sagt det i en podd, att han tycker det gick för långsamt på Craft. Och för att vi ska vänja oss, som du säger, vid Ski Classics och den höga farten, då måste vi ta det, så vi måste vänja oss vid hårda lopp och köra fort från start. Så det var väl också en liten motivation till att utföra just det vi hade planerat.
Mm. Sen känns det som att ja, man måste ju, ja, men visst, kör fort, men det, alltså jag tycker ni gjorde det ju helt rätt ändå, alltså man måste ju lägga upp loppet efter, utifrån de förutsättningar som finns för att vinna det också, alltså tänker jag också. Så att
Axel Svahn sa ju också under loppet någon gång att ja, det är kanske bättre att visa upp sig och sen komma femma, sexa istället för att ligga bak och sen kanske åka för en bra placering. Och det kan jag tycka att han har, ja, men han har kanske rätt i det, att det är bättre att visa upp sig och visa vad man går för, och sen kanske att det inte räcker hela vägen, men då har man bevisat att man kan och man vill. Så ja, och sen är det ju så, det beror ju på förutsättningarna, om det snöar som det också gjorde på Moraloppet, nu har vi ju haft otur med snö, då blir det ju svårt, och man måste ju tänka taktiskt också, absolut, vi vill ju ha bra placeringar också, såklart. Så man får ju anpassa sig, så är det.
Ja. Mm. Men ska vi hoppa över på damernas insats? För det var ju en, alltså där är ju, verkar ju Anja vara ostoppbar nästan. Lite annan konkurrens nu i Mora, men ja, jäklar vad hon är stark. Både liksom i dragjobbet under hela tävlingen, men också på upploppet liksom när det väl gäller. Så hon känns ju ruskigt stark alltså.
Ja, hon har ju, vi har ju sett på lägren i sommar att hon har tagit extremt stora kliv. Och hon är också en dedikerad skidåkare. Och de träningspassen hon lägger ut på Strava, de är helt sjuka. Det är 100 km pass tur och retur på vägen mot, tror det är Malung eller någonting, liksom en stor bilväg och bara tråkig terräng. Men hon köttar på och kör de passen eftersom de, ja, de behövs väl för att man ska lyckas. Och hon är extremt stark mentalt, och det är jätteroligt också att se henne lyckas också. Jag var väldigt lycklig när jag såg henne vinna i mål och vi kramades, så nej, det var trevligt.
Ja, kul. Ja, men verkligen. Alltså hon, ja. Hon leder ju, har en ganska tydlig ledning i totalställningen, 200 poäng före Maja Stefansson som är tvåa. Jag tror hon blir giftig alltså.
Ja, hon sneglar väl också på Ski Classic, tror jag. Sen tyckte jag på damloppet så var det ju, det var ju tre tjejer, Ida Palmberg och Caroline Ness hette hon väl, och sen Anja, som höll bra ihop, och jag tyckte de var ganska så lika. I början i alla fall, tills Anja drog ifrån på slutet. Sen har jag pratat med henne och hon har väl sagt det också, att hon strax inför höpen när hon släppte lucka då, så hade hon en hjärtrusning.
Ja.
Exakt. Så Och det var väl därför hon släppte lucka. Och det är ju inte alls bra att hon får hjärtrusningar under lopp. Men det är kanske därför som hon släppte. Och så att inte folk tror att det är för hon var trött. För det tror jag inte att hon var. Hon var nog pigg där.
Ja, men alltså är inte det lite farligt? Alltså, eller är det bara ett symptom av något?
Nej, jag har också hört att man måste absolut behandla det. Det är jätteviktigt och det sliter ju på hjärtat om det ligger i 235-6 minuter. Extremt mycket, så jag tror också att det är farligt. Jag hoppas att hon skärper till sig och låter det behandlas. Jag har pratat med henne om det och jag hade inte vågat att fortsätta köra tills det är bra.
Nej, det där kan bli otäckt alltså. Det känns inte alls något kul. Men ja, hoppas att det var... Det är många skidåkare som har haft det.
Ja, jag har kompisar som har det bland annat. Så det, fast de har lagt av så länge så hänger det kvar.
Vad var det Brink fick i Val d'Fiemme där? 2013? Nej, vad var det? 27?
Jag vet inte, men då tog det ju tvärnit.
Ja, var han...
Lite samma kanske, var det inte?
Det kan det nog vara. Ja. Nej, det där är inte alls något roligt. Jag hoppas att det bara var något temporärt eller någonting som är lätt behandlat. Inte alls kul att höra.
Nej. Ja, man ska ta hand om hjärtat. Det är viktigt.
Ja. Det har du rätt i, Alex.
Det som jag tycker är tråkigt med damerna, det är att det är... Eller tråkigt, jag ska inte säga att det är tråkigt. Men det är synd att det inte är... Att startfältet inte är större. Alltså, det spelar ingen roll att vi inte har någon topp. Det kommer om man bara har bredd. Men startfältet är ju lite tunt. Det känns som att där har vi lite grann att jobba på.
Ja, absolut. Och Ramudden har ju verkligen försökt den här säsongen. Med, det var de 4 stycken damer. Och det är jättekul att se. Och man såg att det blev mer konkurrens. Men det tråkiga är ju att också skiljer så pass mycket mellan åkarna. Att visst, det blir en större bredd när de kommer in med åkarna. Men sen i slutändan ser man ändå att bara 3 åker iväg och inte en stor klunga. Men det är väl samma i Ski Classics egentligen. Så det behövs fler damer både i Sverige och internationellt.
Ja, alltså det...
Grunden kanske byggs här på Originals nationellt innan den kommer till världskuppen som du kallar den. Jag tycker vi säger det nu, bara får ta den från tradsidan.
Jag håller med. Men alltså det är ju typ 150 anmälda damer till Moraloppet. Så det är ju bra.
Ja, det är ju väldigt, väldigt bra siffror måste man säga. Det är ju kul. Jätteroligt att det ser ut att växa också. Det har man ju hört också på statistiker och så, att det växer. Och det är ju exakt så det ska vara.
Ja.
Ja, det kan väl ta tid. Men ja, det är ju bättre startfält bara mellan tävlingarna. Mellan Craft och Mora så var det ju bättre. Och det gäller ju att alla kommer till start. Och kan hända mycket under en säsong. Så
ja.
Kan ju bli tajtare. Och så är det ju även det här Valla... Kanske inte ska säga problematiken, men det är väldigt utslagsgivande nu med vallningen eftersom Flore försvann. Så det kan ju sätta stopp för vissa och göra att det blir längre avstånd.
Ja, ja men det gäller jag tänker att det gäller att bygga bredd så att vi kan få, alltså få den där toppen också. Det kommer. För det hade ju varit jäkligt kul om vi hade en sån här intensiv kamp som vi hade i fjol, Adrian, Andreas, året innan var det Andreas, Joel, så att vi får de där fighterna så att det är jämnt in på sista. Det är ju skitkul att se och det bygger ju spänning och ja, men någonting för oss att prata om och liksom, ja, men hela den biten.
Ja, ja, absolut. Det är ju något man vill se, liksom klungkörning på damsidan och inte bara utbrytningar. Men det är som du säger, det kommer förhoppningsvis.
Ja. Alltså innan vi går in på, alltså nu vi pratar lite grann om topp och sådär. Det var ju idrottsskalan igår var det va? Skitkul tycker jag att Johannes Lukas tog hem årets ledare. Han är ju jag blir otroligt inspirerad av han. Men en sak som andra poddar har pratat om, jag bara måste ta upp det här nu. Borde inte Emil ha varit nominerad åtminstone?
Var han inbjuden ens eller?
Jag vet inte.
Nej, det är helt sjukt kan jag också hålla med om. Alltså, det är ju, han har ju varit alltså, Sveriges främsta skidåkare egentligen. Och han borde ju få mest uppmärksamhet av alla skidåkare på här sidan tycker jag. För att han har gjort ett monsterjobb. Alltså den dominansen han hade förra säsongen, den var ju helt, helt sjuk. Nej, så det är, jag håller med. Det är tråkigt alltså att han inte var där. Och, ja, om man ens var inbjuden liksom.
Nu jag ser på Alex att han googlar för fullt här, men han var ju, visst var det i fjol vi pratade om att han inte ens var inbjuden. Men han, alltså han vinner ju precis allt som man kan vinna förutom några deltävlingar, vad är det, Giserska, och så sen är de här sista i Norge liksom. Men det är ju den där bedriften kommer ju aldrig upprepas. Eller det kommer ta väldigt, väldigt lång tid.
Man hade kunnat sätta in han på fan bragd guldet, gärningpriset, årets prestation. Det är mycket. Årets manliga idrottare såklart.
Mm.
Men det här har vi pratat om med någon. Jag tror det var med Max. Sitter inte fruktansvärt många längdåkare i den där kommittén?
Vet inte.
Som, är det bara till gärningpriset de lägger nomineringar eller är det till hela galan? Jag kommer inte ihåg, men jag tror Ojala sitter med och det är någon mer då? Ja, men då tänker man att de har ju ändå koll på skidor, vare sig det är långlopp eller tradd.
Ja, kan det bero på att det inte finns något världsmästerskap i långlopp liksom?
Kanske lite.
Ja, men det är ju, alltså, är det inte Ski Classics världskuppen i långlopp då?
Jo, men världskupp, men tänk om du skulle ha en som en, nu är det VM i långlopp. Det är en tävling vart fjärde år, eller så här vart annat år, jag vet inte.
Lägg en platt 5 mil på VM då, så ska vi se vilka som vinner den.
Ja, men det är ju...
Eller, det behöver inte vara platt, men planare.
Det är ju fiss och det kommer ju vara teknikzoner där.
Men vi har väl sett att folk kan saxa med utan fäste nu.
Ja, nu ska jag inte provocera dig Alexander. Jag ser att du håller på att koka upp här.
Nej, men jag håller på att leta upp vilka som sitter i juryn.
Nu, sitter ni i juryn vi, så får ni det hetta med öronen nu, kan jag lova.
Ja, men vi ska bara outa dem.
På krigsstigen.
Vi vet vilka det är. Nej, ja, eller jo, eller ja, men alltså det är ju så pass att jag liksom, det är såklart man ska kolla på idrottsskalan, men jag, jo, ja, det gjorde väl inte det då, kanske.
Nej.
Det är ju dåligt av mig, för det är ändå kul med idrottsgalan, men det här är ju sporten jag följer mest av allt, typ den andra också, så det
kan, det kan också göra dig lite färgad.
Nu har jag juryn här.
Ja.
Nu ska vi se, Johan Ojala är med. Vacki är med från en av våra, vad ska man säga, kompispoddar. Ja, det är väl de jag ser på rak arm är
två längdåkare.
Örstig, är inte det också?
Jo.
Ja, jo, då är det tre. Emilie Örstig. Ja, ni får, det var jättelätt att söka upp. Jag ska inte nämna alla här i podden, men ni kan ju kolla om det är någon annan som är intresserad. Så
inte bitter.
Ja.
Hörrni, vi ska snart runda av. Vi har ju tre frågor som vi brukar avsluta varje podd med. Och den första frågan av de tre, det är då, vad äter du helst efter en tävling eller ett riktigt hårt träningspass? Alltså när det är så här, alla depåer är slut och du bara måste ha i dig någonting. Vad äter du helst då?
Då skulle jag säga att det är en djupfryst pizza. Det tycker jag är fantastiskt gott. De här från Dr. Oetker rustika kebabpizzan eller någonting, den andra som har 4 ostar på sig, den är helt sjuk alltså.
Ah, finns det någon anledning att det är just djupfryst?
Nej, faktiskt ingen aning, men jag tycker de är mycket tjockare än de pizzorna som man får om man köper direkt. Och tjocka pizzor, det tycker jag, det är mycket kalorier och mycket deg, så det är gott.
Ja, är det någon god bea till det också eller?
Nej, jag brukar faktiskt köra utan dipp. Det är bara rena pizza.
Okej, okay, ja.
Vad heter det där på norska? Heter det ju, alltså de fryspizzor, det är Norge i fryspizzornas förlåda land. Vad heter det där? Grandis. Det är så här fryspizza, alla fryspizzor kallas för Grandis.
Ja, de har lyckats bra med marknadsföringen.
Verkligen.
Ska jag ta nästa fråga då? Tre saker man ska ha med sig i vätskebältet.
Då säger jag en gel ifall det verkligen krisar. Flera olika bars som man kan käka med mycket choklad, det gillar jag. Och sen ett sista på, vi säger rullskidssäsongen, då säger jag extra trugor. Eller extra stavspetsar.
Ja, bra.
Den är viktig.
Ja.
Och så ska man se till att ha såna här man kan skruva på också, så man inte har med sig såna här limmade, för det blir jobbigt.
Ja, då måste du byta ut både limpistolen, eller då måste du byta ut både barsen och gäller mot limpistol och elverk också, så att det. Ja. Bra tänkt, Alex. Är du ja. Då ska du ta den sista också, Alex?
Ja, det kan jag. Vem tycker vi ska intervjua på den?
Ja, jag misstänkte att den här frågan kom, så jag har faktiskt funderat en del. Jag tycker Anja Stolpe. Hon är ju, som ni säger, eller som vi har kommit överens om, ett framtidsnamn. Hon är otroligt duktig på det hon gör. Hon är en stenhård tjej som verkligen är intressant.
Mm. Det kändes som att det lutar lite åt den. Du hade mycket lovord tidigare också. Så. Men jättebra namn. Det tycker jag väl att vi ska se till att få till, Max.
Ja, verkligen. Och hon har ju ganska, jag har ju pratat med henne någon gång. Hon har ju en jätteskön dialekt också. Jag vet inte om hon är från Värmland eller något sånt här. Men den är lite svårplacerad.
Du har...
Hon är ju från Filipstad och är uppvuxen där.
Ja, du ser. Ja.
Ja, du har en förkärlek för värmländska, Max.
Ja, men jag tycker det är i någon form av... Ja, det är härligt. Alltså det är jäkla härligt. Har ni sett på Bäst när det gäller när de intervjuar Linn Perssons föräldrar? Det måste ni göra. För alltså när de pratar och Linn Perssons pappa, alltså det är kärlek alltså. Jäklar vad... Ja, riktigt, riktigt bra.
Men då lutar det väl åt att vi... Tackar för att du har varit med, Bruno.
Ja, tack att jag fick vara med. Det var jättekul att prata med er. Och tack för att ni lyfter Skidsverige och gör det här också gratis. Det är ju, det kan man inte alltid förvänta sig, men ni gör det ändå. Och jag kan lova att alla uppskattar det ni gör. Så tack för det.
Ja, men det var ju fantastisk feedback.
Mm. Vi ska ju säga att vi har ju lyft in lite reklam i avsnitten, så det är nästan så att vi kan käka en pigelin.
Ja, det är bensinpengar och abonnemangsavgifter.
Ja, men det förtjänar ni. Ni ska få mer förhoppningsvis för det. Det kanske kommer.
Ja, tusen tack.
Mm. Ja, och tack Max och ja.
Så hörs vi. Ska vi lägga något outro eller? Eller får det där, ska det där bli outrot eller?
Ja, det kanske bara kan klippa av där någonstans.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.